Lilla drevet. Vi säger välkomna till det 164:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR. På plats i Malmö musikstudio den här veckan är jag, Ola Söderholm, samt Moa Lundqvist och Liv Strömqvist. Hej på er.
Hej, hallå.
Den här veckan ska vi tala om, vad är det ni ska prata om? Du skulle prata om reklam, Liv.
Ja. Kan man säga.
Jag ska prata om culture cash, ba.
Okej.
Okay. Jag är inte för tydlig med så. Man får hänga kvar om man vill veta mer.
Reklam, det är väldigt vagt. Culture cash, ba, det var obegripligt. Mm. Jag ska prata lite sen, tror jag, om SDs kalla fakta-granskning.
Kalla faktas granskning av SD, menar du?
Ja, just det. Jag ska prata sen om kalla faktas.
Det är det inte.
Nej, men jag ska ju prata om den här motgranskningen som alternativ media har gjort. Avpixlas motgranskning. Om,
av journalisterna på Kalla fakta.
Den verkliga sanningen ska jag ta upp. Mm. Om de ljugande kulturmarxisterna på TV4. Mm. Nej, men jag... Eller först tänkte jag lite grann på det här där tjafsandet i Spanien.
Yep.
Ni kanske har hört talas om det.
Jo.
Det har varit hemska bilder från den spanska regionen Katalonien. Att katalanerna försökte genomföra en folkomröstning om självstyre i söndags. Många i Katalonien vill att det ska separeras från Spanien och bli ett eget land, självständigt land. Men folkomröstningen var olaglig och spansk polis försökte stoppa den. Och många blev skadade och det har fastnat på film när polisen vevar med batonger på människor som står och begår passivt motstånd vid valurnor. I alla fall Margot Wallström, vår utrikesminister... gjorde det här uttalandet på sitt officiella Twitterkonto i samband med det här. Våldsamma sammandramningar och många skador i Katalonien. Parterna måste hitta en väg tillbaka till dialog, slutcitat. Och många blev vansinniga över det här uttalandet av Wallström. Att hon pratade om sammandramningar mellan parter.
Aha.
Och inte om att det var snuter som gick till ensidig attack mot valdeltagare. Dels var det en del vänstermänniskor som då blev arga över det här att ja, men det är snuten. Man kanske till och med så här, åh, det är Franco, lever än.
Ja.
Spanska fascistsnutar.
Jo, men det stämmer också faktiskt lite grann att Guardia Civil har ju haft en kultur som liksom ändå har pågått som inte är helt, liksom. Alltså det var ju 75 som han, men alltså, jag tycker inte det känns helt, alltså ryktet att de har en väldigt, en polisiär kultur som inte är helt ofascistisk, om man säger så.
Du menar att Guardia Civil är inte sådana dialogpoliser som går runt och gör fistbumps i förorten?
Nej.
Kanske inte. Men nästan ännu mer var det högermänniskor som var jättearga över det här uttalandet. Alla högeråsiktspersoner i mitt flöde hade Sosse Raget uppskruvat till 11 på förstärkaren över den här Wallström-tweeten. Mm-hmm. SvD-ledarskribenten Ivar Arpi till exempel var jättearg. Och då var det ändå ett reportage i söndags i Godmorgonvärlden som handlar om att folk ledsnar på och lämnar Twitter.
Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet, har slutat att tycka på Twitter.
Ja, Ivar Arpi medverkade med anledning av att han deklarerat att han slutar twittra. Det här var på söndag morgon.
Ja.
Sen på söndag kväll bestämde han sig för att come out of retirement.
Det blir kortare och kortare. Alla sådana sociala medier uppehåll kommer snart vara så här 5 minuter som folk är borta.
Basonerar ut dramatiskt. Nu orkar jag inte mer.
Twitter är inget för mig, 10 minuter senare. Vad i helvete har Margot twittrat?
Ja. Han avslutade sin pensionering för att göra en serie hetska tweets om Wallströms vidriga tweet. Mm. Han citerade då Wallströms tweet och skrev: sammandrabbningar. Spansk polis misshandlar fredliga människor som försöker rösta. Detta är inte sammandrabbningar. Och så vidare och så vidare. Och, jag vet inte, men det känns som att Margot Wallström är det värsta lockbetet om man är en borgare som försöker komma till rätta med sitt Twitter-missbruk.
Mm.
Att det går inte att inte få ett återfall av den där förnumstiga, självgoda jävla sossen. Så här, nu ska jag aldrig ge mig in i Twitter-debatt igen. Då dyker upp en bild på Margot i flödet. De så här, får en medalj av någon palestinsk farbror. Och man bara, Men i alla fall, det som återkom hela tiden från högerpersonerna var det här då som man skrev med fredliga människor som försöker rösta, pensionärer och kvinnor som bara vill använda sin rösträtt. Och jag menar att det är självklart så att alla oavsett vad kan vara emot det övervåldet från polisen. Men jag tyckte att det var lite konstigt att så många från höger tryckte på deras rätt att i en vallokal uttrycka sin åsikt. För de har ju inte rätt till den här folkomröstningen.
Nej, just det.
De bröt mot konstitutionen och grundlagen som 90% av katalanerna röstade ja till 1978. När de hade omröstning om konstitutionen. Tydligen är det så att för en sån här folkomröstning så kräver den katalanska självstyrestadgan en kvalificerad majoritet i det katalanska parlamentet. Att 2/3 vill ha en omröstning. Så är det väl i Sverige också med grundlagar, eller hur? Att det är kvalificerad majoritet och de ska vara så svåra att ändra på och så vidare. Men separatisterna hade bara en knapp majoritet i parlamentet men drev igenom det här ändå. Och den här omröstningen är ju bara ett jävla skämt. En provokation för att med någon slags chocktaktik föra separatistsaken framåt. Det har inte funnits någon nej-sida i kampanjen inför den här omröstningen. De som har röstat är bara de som är för självständighet.
Ja, det var ett väldigt lågt valdeltagande överhuvudtaget, eller?
Ja, men det är typ så att 90% av de som har röstat minst röstade för självständighet, men det var 30-40% som röstade eller någonting. Mm. Men det är inte alls säkert att Katalonien skulle rösta för självständighet om det var en ordentlig folkomröstning. Jag läste att opinionsundersökningar tidigare har visat att ungefär 40% säger ja till Katalonien som eget land. Mm. Trots allt det här så kan man såklart ta avstånd mot att poliser vevar med batonger på kvinnor och gamlingar.
Det var ju det sämsta de kunde göra rent strategiskt, att de bara gick in och började typ slakta. Eller liksom, det var ju bara väldigt konstigt gjort, för nu är ju alla för. Alltså, liksom, de kanske bara var 40% innan det hände, men nu är vi 100% för att
barn
är enskilda.
Men det är bara lite svårt för mig att förstå. Jag fattar att alla kan ta avstånd från det, men det är bara lite svårt för mig att förstå varför så många högermänniskor framar den här då totalt olagliga, ohederliga omröstningen som deras självklara rättighet. Alltså SVDs ledare brukar väl inte älska civil olydnad och sånt?
Nej.
Man är ju van vid att det kanske är ett vänsterargument, att rådande grundlag och konstitution inte ska stå i vägen för en frihetskamp. Men varför är det en så stark högeråsikt i fallet Katalonien? Vad beror det här på? Vadan denna revolutionsromantik? Men då läste jag att ett av de viktigaste skälen till självständighet är skatteutjämningssystemet. Mm. Katalonien är ett av de rikaste områdena i Spanien och katalanska skattebetalare anser att de får betala oproportionerligt mycket för att ekonomiskt stödja resterande regioner i Spanien. Att aha, där har vi det. De är skattekverulanter, katalonerna, Spaniens vällingebor, Spaniens djursholmare. Så det är därför då SVDs ledarredaktion goes utom parlamentarisk aktion.
Ja, ja.
Arpi och Gudmundsson sätter på sig svart huvudtröja, solglasögon, knyter snusnäsduk runt munnen, går ut på gatan med molotov cocktails. Fy fan för det här med att fattiga andalusier har flyttat till Katalonien för att jobba och bygga upp deras ekonomi och att det därför ska transfereras tillbaka lite resurser till Andalusien med skatteutjämningssystemet. Det här måste stoppas! Grundlagsmundlag, nu kör vi! Upp till kamp mot världssosseriet. Ut och kasta sten. Så är det tydligen, som jag har förstått det. Jag tror det här är en ganska nyanserad analys.
Ja.
I en ledartext i DN så står det visserligen att det inte bara, att det inte bara är skattekverulanter som driver självständighetskampen. Det står citat: separatistblocket inkluderar dessutom vänsterextremister som vill störta inte bara Spanien utan allting.
Oj.
Och det är jag i och för sig för. Ja. Att störta allting. Det är ju nödvändigt att störta världsimperiet som förenta livsbetingelserna på planeten. Men på den här mer mikronivån är jag för spansk enhet.
Okay. Mm.
Principiellt är jag för spansk enhet. Och ska Spanien splittras så ska det inte vara på det här jävla ligist-sättet i alla fall.
Okay.
De här jävla katalanerna, de tror de är bättre än oss vanliga spanjorer. Jag är inte spanjor, men jag fattar känslan.
Ja, lever
som,
in.
Som svensk är jag så bra på att leva mig in i jantekänslan. Så jag känner att jag bara kokar av ilska. De här näsan i vädret, katalanerna. Fy fan. Nej, men jag menar bara, vad är det här för jävla trams? De håller på med i Katalonien.
Jaha.
Det är inte som på Franco-tiden. Det är inte det. De får hålla på med sitt språk, de får ha sitt lokala självstyre och allting. Det är liksom inget kolonialt förtryck som pågår. De är lika förtryckta som ålänningarna är av Finland.
Men du måste också förstå hur osoft Madrid är. Alltså jämfört med hur soft Barcelona är. Alltså jag kan verkligen förstå att man inte vill tillhöra Madrid. Det, jag tror det är den grejen.
Det är skattekverulantupproret. De bara, vi går på knäna. Jag kanske till och med kommer vara tvungen att avskeda en av mina andalusiska polskötare. Fy fan. Det är de drakoniska skatterna från fascistjävlarna i Madrid. Nej, men jag säger bara att den 23 december så är säsongens första El Clasico. Och här är i alla fall en, jag pekar på mig själv nu, här är i alla fall en som kommer klä sig i vitt. Halla Madrid. Men jag försvarar såklart inte polisens övervåld.
Den här veckan så tog en ny fastighetsjätte över och blev den största fastighetsägaren i stadsdelen Rosengård här i Malmö. Mm-hmm. Rosengårds fastighet AB heter företaget och det består av MKB som är Malmös kommunala fastighetsbolag samt tre privata bolag, Heimstaden AB, AB Balder och Victoria Park AB. MKB sålde 1600 allmännyttiga lägenheter. Jag tror till liksom det här fastighetsbolaget. De i alla fall sålde ut allmännyttan.
Så att de behöver privata.
Ja. För att de ska kunna sprida riskerna för det de nu ska göra med det här stora fastighetsbolaget.
Var det kommunala hyresrätter som såldes? Eller?
Ja, precis. MKB. Mm. MKB sålde 1600 tror jag att det var. Det var det.
Blir det bostadsrätter då? Eller nej, det är mer bara det är privata företag. De äger hyresrätterna då. Okej. Okay. Mm.
Och Rosengård är ju en stadsdel där majoriteten av fastigheterna byggdes under 1960-talet då, som en del av miljonprojekten. När man fixade 1,4 miljoner nya bostäder för att man tyckte att alla har rätt att ha någonstans att bo, även om det är skitfult. Vad paragrafen.
Tage Erlander sa i sitt linjetal 1962.
Många av de här fastigheterna är liksom ganska billiga hyresrätter, men de börjar vara väldigt slitna, stora delar av det beståndet då. Och stämningen i just Rosengård är lite halvers, som den brukar vara, där det är mest låginkomsttagare. Och som dessutom lever med en ofixad vattenläcka då, sedan 1971. Mm. Att det är tråkig stil och stämning. Men den här deppigheten ska Malmö kommun då, MKB, och tre privata aktörer fixa genom stadsomvandlingsprojektet som heter Culture Cash Bar.
Mm-hmm.
Jag hade förväntat mig mer glada reaktioner från er två. Culture Cash Bar.
Coolt namn.
Culture
kan jag säga.
Vad är en cash bar egentligen?
Det låter som, ja, det låter som en klubb.
Eller det är någon slags citadel, tror jag var en av översättningarna som jag hittade. Men det var så svårt att beskriva, det fanns olika beskrivningar.
Just det, också. Det är Rock the Cash Bar. The Clash-låten handlar väl om att man rockar med en shake i den musikvideon eller någonting. Att de är i sån shakes
det är något med Mellanöstern. Det var något med Mellanöstern. Ja, att man hade förbjudit rockmusik i Iran, då skrev The Clash den låten.
Ja,
det är något med det. Men vem vet? Culture Cash Bar heter det i alla fall. Man behöver inte veta exakt vad det betyder.
Vilka var som har dragit igång där? Malmö kommun? Eller?
Ja, så det är ju MKB via, det är kommunalt då, tillsammans med de privata fastighetsägarna. Visionen bakom den här Culture Cash Bar är detta.
Kan förut bli stad? Kan det problemstämplade Rosengård göras om till en attraktiv stadskärna i Malmö? Ja, vi på MKB tror det.
Hallå bara! Hej vad det går.
Hallå,
de borde verkligen förbjuda ordet attraktiv på nära kommunslogan, kommuncopy sammanhang. Att det är så nött så att det liksom är helt, det är så jävla tomt.
Ingenting längre.
Attraktiva, offensiva Malmö. Ni får aldrig säga det igen.
Förbjud. Mm. Man ska göra om Rosengård till en del av staden. Och vad är det som behöver göras? Investera i folket som bor där och fråga vad de vill ha och se till att ha ett system för att få bort sådana skithyresvärdar som låter allting ruttna sönder, som sen också chockhöjer hyrorna när de gör sådana helt standardiserade renoveringar. Så kan man tänka sig spontant, men nej, det är inte det. Det man behöver för att få till den här omvandlingen, det är att man behöver få företag att tro på stadsdelen. För man behöver få investeringskapital då till den här delen av stan. Så att det kommer uppstå någon slags känsla av hopp och framtidstro för företagen som ska få vara där.
Mm-hmm.
Hur skapar man tro och hopp för företag?
Mm.
Genom att säga till dem att det finns en stadsdel som är fattig men central och alltså har potential att bli en vibrerande del av staden och så vidare.
Mm.
Och så säger man också det att man ska bygga ett jättestort hus av kanske ett nytt material, plexiglas, säger man. Och då ansamlas det företag. Då ansamlas det kapital. Så att när den här newsflashen kom att Rosengård ligger faktiskt ganska centralt, så började man liksom fundera. Centralt, det låter ju som något vi gillar, eller hur? Mm. Älskar centralt. Mm. Det betyder ju att det är liv och rörelse, och fest, café, latte. Man pratar telefon när man är ute och går, man åker höga hus. Det är ju vad centralt betyder. Det älskar ju alla. Mm. Och nu har det visat sig att Rosengård är centralt.
Mm.
Vi trodde att det låg i periferin, trodde vi alla. Fastän vi har haft kartor där man har kunnat se, man har kunnat gå dit. Men det har ändå varit, man har inte förstått det.
Men för jag måste säga att jag blev chockad över att Rosengård låg centralt när jag flyttade till Malmö.
Mm.
För att man tror att det är som, med, ja, men som i Stockholm med Husby eller Rinkeby eller Tensta, att det är något så här Mordor långt borta. Men så är det, Rosengård är bara att jag, ifall jag bara gick åt fel håll när jag gick ut genom dörren i 5 minuter, så kom jag till den där,
ja,
till den där tunneln där det var liksom Zlatans mun klottrad ovanpå.
Det är då man vet att man ska vända. Skojar bara.
Ja, men det var, ja, men att det,
jag var i Rosengård i helgen på Rosengårds ishall. Nog om mig. Men jag menar att det tar 10 minuter att cykla dit kanske.
Ja. Och så har det ju varit. Men nu så har insikten landat hos kommunen också. Att det är en del av, det kan ju vara helt centralt. Mm. Rosengård kan vara en del av centrum.
Ja.
What? Rosengårds fastighet AB ska nu under kommande år bygga ungefär 200 nya lägenheter och ett 22 våningar högt torn med kontorslokaler och allt möjligt nice, gött för att omvandla Rosengård. Det är något av ett riskprojekt, för det måste det ju vara. Det är ett stort projekt, det kommer kosta, man vet inte exakt vad, eller de säger inte exakt vad det kommer kosta. Och det här skapar ju direkt nervositet i Malmö, eftersom att vi alla har i åtanke Malmö Live som kostade 1,3 miljarder eller vad det var.
Mm-hmm.
Som vi inte heller fick veta exakt vad det kostade. Så, här. Så att det är lite så, åh, vad ska det kosta? Ni säger, men de har ju spridit ut riskerna, så det borde ju inte vara någon fara. Och Terje Johansson som är vd för MKB, han sa så här om kostnaden för det här, det är ju då ett jättehögt torn som ska vara mitt där i centrum.
Är det det som ska heta Culture Casbah? Förlåt att jag inte följer med.
Alltså, okay. Jag tror att de kallar hela omvandlingsprojektet för Culture Casbah, men det är liksom kärnan i det, det här gigantiska tornet.
Men
som är
inte
ett asymmetriskt glänsande torn.
Wow. Men man ska inte liksom laga och renovera lägenheterna, eller?
Kanske de ska, men det, nej, det står inte, det ingår inte i detta. Utan de ska bygga nytt och bygga torn och ha sålt ut allmännyttan, delar av den då.
Men det glänsande tornet kommer göra att privata investerare rör sig ditåt. Och ja, då kommer de kanske renovera upp allting i hela Rosengård.
Varför skulle de göra det? Ja. Men jag har min affär här och ska renovera någons bostad.
Så här säger i alla fall Terje Johansson då om det här tornet eller höghuset. Detta sa han i P1 Kultur i våras om kostnaderna och riskerna.
Och hur stor del liksom av ekonomin och risktagandet är själva det här höghuset? För sådana här byggnader brukar ju ofta springa iväg när det gäller kostnader. Så.
Och vi har naturligtvis en bild av vad det ska kosta, men om jag berättar den så tenderar det ofta att bli dyrare.
Jag klippte lite för tidigt.
Mm-hmm.
Det är inte jätteförtroendeingivande att budgeten så ser ut som så att om Terje säger något om kostnaden så tenderar det att bli dyrare.
Alltså han vill inte ens säga en siffra, för att då kommer någon säga, du sa det kostar mer än vad du sa att det skulle kosta.
Jag ser framför mig hur han bara säger så. Det kommer kosta 3 miljoner smack, upp i 30 miljoner direkt i budgeten. Han försöker viska, han bara, det kommer kosta 5 miljoner spang. 500 miljoner kostar det. Fruktansvärt situation på Terje.
Men det han säger är liksom att det är bäst att jag inte ser någon siffra.
För, ja,
jag,
för det kommer bli så jävla dyrt.
Ja, men för jag tenderar att ljuga om det. Jag säger alltid att det kostar mindre vad det kommer kosta. Så det är bäst att jag inte säger någonting. För att, ja.
Exakt. Det är väldigt transparent sak att säga. Ja.
Men också säger han ju då att det går inte att förutsäga hur mycket det ska. Det går inte att räkna ut hur mycket det kommer kosta att bygga ett gyllene torn. Det är så konstigt, för det måste gå.
Det måste gå helt att beräkna. Men det han sa sen var att de tror inte att själva tornet kommer bli lönsamt. Så att jag antar att de tänker sig att det ska finansieras då delvis av att de bygger annat nytt som blir lönsamt. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall så kan de inte säga exakt då. Vilket jag trodde att man kunde, för man kan väl räkna material och sånt. Men de räknar väl in kanske då sen om de får uthyrt alla lägenheter och om de får in företag som hyr kontoren och sånt där.
Ska det vara kontorsplats i tornet?
Eller? Jajamän! Okay. Och kanske ett café skulle jag tro.
Okej. Men om man bara räknar på tornet kommer det inte vara lönsamt. Men det kanske är något sådär, ett prestigeprojekt som ger marknadsföringsvinster som är lite svårmätbara för hela området.
Just de liksom vill ju att det här att det ska bli Malmös nya landmärke, precis som Turning Tours och Malmö Live, fast det ligger i Rosengård. Men som sagt, kan jag inte säga rakt ut vad man beräknar att det ska kosta.
Det är ju så att det låter så fint med det gyllene tornet. Jag tycker att det är som det som han, den där trollkarlen som ringen som sen blir ond. Han bor i ett sånt jättemönt. Är det som att det ungefär, fast guld?
Nej, det ser mer ut som att det, jag har bara sett då arkitekt deras vision boards, jag vet inte vad det heter, deras liksom teckningar av det. Det ser ut som ett asymmetriskt så här, som att ett sånt klosstorn. Det sticker ut något där, det sticker ut något där, det växer en växt där, och så ser det ut som att det glänser i brons och guld. Men kanske att det är jättemycket fönster och fräscht och urbant.
Det kommer bli Burning Torso i Rosengård.
Nej, men de får hyra in dig som konsult och hitta ett vitsigt namn. Men utöver att budgeten då, eller kostnaden för bland annat tornet verkar lite ostadig, så finns det också 18 forskare prick som har skrivit artiklar om detta. Och även många boende i området som har skrivit, det har varit i Sydsvenska främst, som det här debatterats.
Och därför har jag inte känt till överhuvudtaget.
Illojal Malmöbo.
Alla nyheter för mig.
Men det de är oroliga för då, dels de här 18 forskarna som jag kommer fortsätta kalla dem, tycker att det skapar en trevlig bild av ett gäng med 18 forskare som gör samma projekt ihop. De har uttryckt oro för att det då ska bli en sådan så kallad gentrifieringsprocess som gör att då alla priser höjs, bokostnaderna höjs, hyrorna höjs. Då kan inte låginkomsttagare bo kvar i sina hem ju.
Ja, just det.
Enligt en rapport från Boverket 2014 så är det större risk att privata fastighetsägare renoverar upp sina lägenheter och då renoverar de och gör hyreshöjningar på runt. Hyrorna höjs med runt, jag tror snittet är 37%, vilket är så otroligt mycket. Så det är större risk att privata fastighetsägare gör det jämfört med då allmännyttiga kommunala fastighetsbolag. Och den här rapporten visade också att flyttning i samband med renoveringar låg på runt 25%, och de med lägre inkomst flyttar i större grad efter en renovering. Det finns ett samband då mellan att vara låginkomsttagare och behöva flytta när någon har renoverat ens lägenhet jättemycket, så att man inte har råd bo kvar. Om man behövde fakta så finns det alltså en rapport som stödjer att det faktiskt funkar så. Så att den oron är ju lite befogad, dels i och med att nu då 1600 allmännyttiga lägenheter har sålts i området, och då att det byggs ett jättestort glänsande torn som ska attrahera resursstarka människor till området. Så det är liksom en oro för att den här typen av investering och projekt kanske inte främst riktar sig till de som bor i de här stadsdelarna då, utan till de man önskar bodde där. Så kommunpolitikerna har en dimmig blick när de tänker på att Rosengård faktiskt är så centralt att det skulle kunna befolkas av människor som cyklar på en elcykel och lagar pulled umf och har ett sånt start-up. De sitter och tänker på det och bara, men hur ska vi få dit dem? Och det är ju genom sådana här typer av projekt. Men det är ju lite...
Det tycker jag också känns som en tveksam taktik. Även ifall de har koll på hur man lockar hipsters. Och de tror att man gör det med höga gyllene torn.
De vill ha sådana media-hipsters.
Ja, men vill inte en hipster att det ska vara någon cool rivningskåk som i Berlin eller någon sån här loftvåning eller någonting?
Det tänker jag också. Stenhus. Vackra stenhus. Eller någon som har målat ett hus själv. Det blir fint och coolt. Men det är en särskild estetik som är, alltså, även i hela Västra hamnen i Malmö är ju den här typen av såna här stora glansiga hus där som man vet att en kommunpolitiker har suttit och verkligen tänkt jättenoggrant på hur ska vi göra det här attraktivt. Och då kommer de fram till det. Men jag tycker också det är lite tveksamt om det verkligen är...
Ja, för att det är ju en annan crowd man lockar dit till Västra hamnen då. Men det känns ju inte som att... Ja, jag menar, Rosengårds möjlighet skulle väl vara att bli Möllan 2 snarare då. Nästa Möllan. Men man får nog inte dit tygkassemänniskorna med att göra en lite mindre kopia av Turning Torso.
Om man tycker vill det är det coolaste som finns. De människorna så skulle väl ändå vara ganska bra det att bygga en exakt kopia av det där tornet i Sagan om ringen. Skulle inte finnas hipsters som ville bo i ett sånt hus?
Jo, det kan jag tänka mig att det skulle kunna finnas.
I alla fall sådana som håller på att försöka uppvärdera nördskapet. Ja. Finns inte sådana människor?
Ja.
Jag är en Sagan om ringen nörd, så what?
Om man vill sådana ha människor.
Då bygger man Saurons torn.
Men så detta pågår
i passa också med din bild av Rosengård som Mordor. Så ska man bo i det.
Att man leker med den bilden.
Ja, man leker med den bilden helt och hållet. Och försöker få in såna människor. Johanna Koljonen, människor som försöker säga att nörd är coolt. Ja, den gruppen.
Nanna och Jonathan och deras spelgäng kan flytta in i det där tornet. Ja. Kanske.
Alltså Malmö kommun får så många råd i just nu att de kommer inte veta vad de ska göra med allting. Nej, men så detta pågår då, såklart, i Malmö. Jag har egentligen inget mer att säga, förutom att jag skulle vilja spela en ill för att jag hittade något som var kul, tyckte jag. För att ett av de här privata fastighetsbolagen, Victoria Park AB, som nu går in i det här projektet i Rosengård, de är ju kända tidigare i Malmö för att ha byggt livsstilsboendet Victoria Park vid Limhamns kalkbrott. Och jag trodde att det var ett skämt. När jag såg marknadschefens reklam om Victoria Park. Men det är alltså ett annat typ av område där man kan bo om man gillar komfort. Där man kan komma in om man går genom en grind liknande.
Är det som ett gated community?
Lite så. Ni kan få höra reklamen för det. Jag tänkte bara det är lite kul att få veta.
Välkommen till Victoria Park, Sveriges nya livsstilsboende med mindre att sköta om och mer tid att njuta av livets goda. Det är som att bo på hotell, fast hemma.
Receptionen utgör hjärtat i Victoria Parks servicetänkande. Lounge med trivsam bar, egen biograf, bibliotek med spelrum och vinkällare. Victoria Park Spa förvandlar boendet till en upplevelse för kropp och själ. Njut av pool, jacuzzi, olika typer av bastubad, ett topputrustat gym, välgörande behandlingar och mycket mer.
Så kanske om 10 år så är Rosengård exakt som Victoria Park. Och det blir väl jättebra.
Bara ett jättestort spa.
Jättestort spa.
Men det är människor som bor så alltså.
Ja, visst, det är ju bostadsrätter. Och där köper man lägenhet. Och får tillgång till vinkällare. 1700 hektar mark. Park. Eller något sånt här.
Aha.
Ja, och egen biograf och restaurang och liknande. Så där finns också i Malmö. Det är möjligheternas stad.
Så är man bara alltid helt skrynklig. Som en sån blötlagd torkad frukt. För att man är så mycket sån ångbastuar hela tiden. Och jag tror uppmjukad i huden.
Men det är som att hela ens liv är då som att vara på sån all inclusive semester eller på en sån semesteranläggning. Ja. Och man bara bor så.
Och tänk intressant. När hela Rosengård också är så. Gud vad bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bra projekt.
Det kommer inte komma några bra fotbollsspelare ur det, tror jag.
Nej, bara spa-terapeuter.
Okej, vi ska prata lite nu om vikten av att alla i det här landet som kämpar med att sälja sin arbetskraft organiserar sig och försäkrar sitt arbete. Det är något som möjliggörs av våra sponsorer Akademikerförbundet SSR och Akademikernas A-kassa. Akademikernas A-kassa kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig A-kassa, alltså upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student, eftersom att du kan bli berättigad till en ganska hyfsad ersättning bara genom sommarjobban och extrajobban under studietiden. Och vi är ju glada över att kunna berätta om vår nya sponsor, Akademikerförbundet SSR, det ledande fackförbundet för dig som är samhällsvetare, socionom, beteendevetare, personalvetare, ekonom eller folkhälsovetare. Akademikerförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden och det betyder att du aldrig behöver byta fackförbund när du byter jobb. Alltså oavsett vilken sektor du byter till. För så är det ju nu, det är inte som förr i tiden då man stämplade in och stämplade ut 45 år senare på samma plats. Du vet ju ni, eller hur? Mm. Ett tag är man på Sveriges Radio och sen så är man inte det liksom. Mm. Många byter så mellan sektorer och då är det ju skönt att slippa byta fackförbund och ändå kunna få en bra lönerådgivning inför sitt nya jobb. Eftersom att Akademikförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden och organiserar bara baserat på utbildning så kan de hjälpa dig oavsett. Så det är ett fackförbund för hela karriären, oavsett var karriären för dig. Akademikförbundet SSR erbjuder en stark inkomstförsäkring. Många som arbetar i branscher som organiseras av SSR tjänar ju betydligt mer än A-kassetaket. Men SSRs inkomstförsäkring ger dig 80% av lönen upp till 100 000 kronor. Du kan alltså få ut 80 000 i månaden på inkomstförsäkringen. Går du med får du också en värdecheck på 1000 kronor som du kan använda till personförsäkringar hos Akademikförbundet SSRs bolag Akademikerförsäkring. Du kan gå med i Akademikerförbundet SSR redan som student och då kostar det 100 kronor för hela studietiden. De två första åren efter examen kostar endast 135 kronor per månad. Passa alltså på att gå med som ny på arbetsmarknaden. Den ordinarie medlemsavgiften för er andra är 260 kronor i månaden, så det är inte så himla mycket det heller. Läs mer och bli medlem på akademikerssr.se. Så, det är bara en bokstav från SSRI.
Mm. SSR. Det kan man komma ihåg.
Samma antidepressiva effekt. Nej, jag ska inte förringa depression.
Nej.
Faktiskt. Tar du SSR och har hjälp av det så uppmanar inte lilla drevet att ni ska sluta med det och gå med i facket istället. Gå med i facket också. Eller hur? Det är ett komplement.
Ja.
Det är ett komplement.
Det är som motion och mat på vissa tider och som kan vara ett komplement till SSR i.
Tar du steget att gå med i Akademikernas A-kassa eller Akademikerförbundet SSR tack vare den här podden kan du gärna meddela A-kassan och snedstreck eller facket det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR.
Ola, du pratade lite förra veckan om Johannes Nilssons bok Tykonom.
Just det.
Där han beskriver hur samhällsdebatten har förändrats i och med att folk liksom främst tar del av nyheter via sociala medier. Och inte via papperstidningar, så som det kanske var innan. Jag kan berätta för dig, Moa, så du inte var med.
Nej.
Johannes Nilsson menar i sin bok att den här liksom rent typ tekniska förändringen egentligen i bara hur vi tillgodoser oss, gör oss nyheter eller information, samhällsinformation, har lett till att nyheter som väcker känslor och framförallt nyheter som folk vill diskutera gynnas framför andra nyheter. Eftersom nyheter som man vill diskutera, kommenteras och delas och därför får jättestor spridning jämfört med artiklar som människor bara kanske läser. Alltså är kanske intresserade av och liksom verkligen vill läsa, men efter man har läst den tänker man bara, aha, det här var intressant. Mm. Och inte dela den på sin Facebook.
Det får ingen diskutera culture cash på.
Nilsson skriver så här. Det bästa sättet att skapa uppmärksamhet i de sociala mediernas kultur är att få människor att diskutera verket så att det lyfts i flödet. Alltså bör man behandla ett aktuellt och diskutabelt ämne gärna ur en upprörande vinkel. Mm. Det var det här du pratade om förra veckan, Ola.
Just det.
Och som exempel tar Nilsson upp ämnena feminism och rasism. Eftersom det här är ämnen som liksom väcker starka känslor och har en ganska låg ingångströskel till att börja diskutera. Och med det menar inte jag att det finns liksom människor som kan jättemycket om feminism till exempel. Men nästan vilken idiot som helst kan liksom ha en kvinna i sin närhet och göra en spaning om hur kvinnor är. Alltså, eller förstår du vad jag menar? Det känns lätt att känna att man har, här har jag något att säga.
Ja. Det är få som närmar sig den debatten med ödmjukheten. Man kanske närmar sig debatten om culture caspa med. Att jag är inte nog påläst för att ge mig in och veva i det här. Men med
flickvän, hon gnäll alltid när, eller något, kan man alla säga. I alla fall, alla känner att de har en åsikt de kan yttra här. Och att skriva något som många blir arga på, är liksom lika bra eller bättre att skriva något som alla håller med om i det här då tyckonom-samhället. Eftersom en text som väcker mycket starka känslor, liksom hat, delas. Där pratar du också om. Mm. Jag tänker till exempel på den här texten. Kommer ni ihåg den här krönikan för någon månad sedan? Att mjölk är rasistiskt.
Just det.
Mm. Ja, men jag tänker att den är delad 9 miljoner gånger.
Att mjölk är rasistiskt?
Ja, men det var liksom två sociologer som hade...
Jag vill dela det direkt. Vad menas?
Titta, nu väcktes en stark känsla här hos Moa. Jag tror att den värsta häxbrygden, när man ska skriva så här, vi tar något som är väldigt vanligt som alla känner till, här har vi mjölk, och sen tar något som väcker starka känslor och därför det blir polarisering och går in i det lilla livet.
Ja.
Kanske rasism eller feminism. Och blandar man ihop det och då jävlar så blir det viralt.
Jag tror jag delar den där om att mjölk var rasistiskt.
Gjorde det?
Mm. Mm, den... Men den hade också det att man kunde lätt hitta på ett skämt om den och dela den också.
Jaha,
så att det var ytterligare en kvalitet om man kunde dela den. Men framförallt är det väl då att alla liksom, alla höger människor delar den så här, kolla, nu har identitetsvänstern slagit nya dumhetsrekord. Precis, exakt.
Så att jag har inte kollat den exakta siffran, men jag tror att den är delad kanske 18 miljoner gånger. Och då är det ju bra för tidningen, för de har ju annonsintäkter och hit och dit. Folk klickar och det rullar på tillväxtekonomin. Så det är så det funkar. Alla är med liksom och skapar det här då, uppmärksamhet och spridning kring en person eller åsikt. Även om de hatar den här personen eller den här åsikten, då är de med och sprider det liksom lika mycket som de som håller med. Eller ännu mer. Och det är så här som det då i det här samhället skapas uppmärksamhet för en viss sak eller person. Eller produkt. För självklart så vill också företag få uppmärksamhet kring sina produkter på det här sättet. Genom den här liksom känslogenererande dynamiken som uppstår till exempel mellan feminister och människor som hatar feminister på nätet. Mm. Så därför så skapas liksom mer och mer reklam som försöker då marknadsföra sina produkter via diskussion. Eftersom diskussion har blivit det främsta medlet för spridning av liksom produkter och idéer i de sociala mediernas klickonomi-grej.
Mm.
Så förut så var Adidas reklam en jättesmål tjej som hoppade jättehögt. Kanske ni kommer ihåg. Så brukar det alltid vara. Och det kanske väckte ett visst intresse hos konsumenterna. Men det väckte ju inte alls det som är hårdvalutan i det här tyckonomisamhället, nämligen en diskussion och starka känslor av hat och sympati. Så just nu faktiskt så har Adidas istället en väldigt tidstypisk kampanj. En kampanj där de har fotat den kända feministiska konstnären och kroppsaktivisten Arvida Byström när hon visar upp deras nya gympasko. Men hon har också då ett orakat ben som hon visar upp. Och den här kampanjen är ju då oerhört lik H&M's Ladylike-kampanj. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Den var för typ ett år sedan. Mm. Då hade de en reklamfilm som hade approprierat olika feministiska aktivisters språk och frågor. De hade klätt på olika transpersoner och tjocka personer, rasifierade personer, H&M-kläder i reklamen. Och faktiskt hade de med samma feminist, Arvida Byström, hon var med i den också.
Mm.
Fast då hade hon en hårig armhåla som visade upp i den reklamen. Alltså en av förebilderna till den här typen av reklam kanske är en händelse som, jag vet inte om ni kommer ihåg, för några år sedan i Melodifestivalen så var det en kvinna i publiken som blev fångad på bild när hon sträckte upp armen.
Just det.
Och då hade hon hår under, i sin armhåla. Och då blev den här kvinnan utsatt för näthat på grund av det. Så det blev liksom, människor började liksom skriva så här på hashtag Melfest, vilken äcklig armhåll den här kvinnan hade.
Mm.
Och då blev det en motreaktion där många feminister gjorde liksom typ en hashtag för att stödja henne. Och det liksom blev manifestationer för att stödja henne och så. Mm. Så det blev en stor uppmärksamhet kring det här. Och det är liksom hela den här typen av diskussionskedja av känslor, engagemang, delningar som då Adidas vill återskapa.
Mm.
Eller de vill köpa det här. Mm. Att hela den här saken ska utspela sig igen, men deras logga ska liksom vara med hela tiden under allt som händer här. Mm. Med olika hashtags.
Och det var det enda de tänkte på när det hände på riktigt, när hon blev trakasserad, hon armhåller tjejen. De bara, om bara våran logga hade synts.
Ja, men precis. Tänk om våran logga hade varit med alltid här. Ja. I hela det här.
Men kan man vara så att man kanske kan göra en deal med Adidas och jag ska vara publik på Melodifestival, en deltävling i Sundsvall och stå längst fram med mina liksom håriga armhålor, så kan jag ha en Adidas, ett Adidas linne på mig.
Jo.
Kan jag få 10 000?
Det är om det går att återskapa. Men i alla fall, eller de vill, det är ju det de gör nu, fast de vill göra det en gång till helt enkelt. Och det har väl liksom inte så här klirrat till lika mycket som vi gjorde förra gången på Melodifestivalen. Men i lite mindre skala så har ändå alla de här stegen hänt. Ungefär samma sak med den här bilden då på den här fotomodellen med håret och ben. Alla har betett sig som dresserade cirkusapor och spelat sin tilldelade roll i det här dramat. Modellen har visat upp orakade ben. Män har då liksom som på given signal skickat mejl till henne där det står att hon borde våldtas för att hon inte rakar benen. Det här har gett, hon har gått ut och pratat om det här på Instagram. Då har det gett bränsle till en krönikör på Nyheter 24 som har skrivit en krönika med titeln "Reaktionerna på Adidas reklam är ett exempel på våra skeva ideal."
Mm.
Och jag bara, alla kanske fattar det här, den kanske inte så intressant, men det är i alla fall liksom någonting som man kan fundera på, liksom vad händer när man har reklam som är gjord på det här sättet versus man har reklam som bara är en jättesmal tjej som hoppar jättehögt som har brukat vara innan. Och det finns inte bara, det är inte bara faktiskt Adidas, utan även Stadium har ju en reklam nu där de använder den här feministen Linnea Claesson, som gör reklam för deras sportswear. Och samtidigt försöker de lyfta frågor som handlar om löner för kvinnliga idrottare. Så det finns också en feminist, en feministisk grej där, som de försöker sälja såna här tights med. Tights som då är, vad heter det, tillverkade i Asien, i södra Asien, är ju alla de här människornas, alla de här företagen är ju där de tillverkar sina kläder. H&M, Adidas, Stadium gör också det.
Mm.
Jag läste faktiskt precis den här boken Modeslavar. Den har kommit ut nu i pocket. Den kom typ förra året egentligen. Men det är Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom som skriver om villkoren i såna här fabriker. Adidas just har sin sko, mycket av sin skotillverkning i Kambodja. Och just i skofabriker i Kambodja så har de väldigt mycket, det jobbar också nästan bara kvinnor i såna här fabriker då, apropå feminismen, så har de haft väldigt mycket problem med massvimningar. Har ni hört talas om det här?
Nej.
Kvinnor, liksom i flera år, det började 2011, eller då började det liksom rapporteras om det här i alla fall. Att det är så här, massa arbetare svimmar typ samtidigt, typ 50 pers. Oj. Svimmar av inne på fabrikerna. 2014 till exempel så svimmade 1800 arbetare, bara svimmade i olika fabriker i Kambodja. Arbetsgivarna har sagt att det här är så här en självsuggererad masshysteri som de här...
Att kvinnorna är hysteriska.
Exakt. Ja. De får sig själva att balla ur, ja. För ni vet hur tjejer är.
Spinner igång på något.
Andra exempel på orsaker kan vara då att de är undernärda och uttorkade. Och det är otroligt varmt i fabriken och det är jättedålig ventilation. Och när man har undersökt hur mycket de har jobbat, så har de jobbat så 12 timmars pass. Och så jobbar de 14 dagar i rad utan att ha helg liksom, eller paus då. Men sen finns det andra, till exempel Fair Labor Association, som menar att det kan ha att göra med kemikalier som kommer just från skotillverkning. Alltså Adidas, Puma och Asics, alla de tillverkar sina där. Och då finns det liksom lim, lösningsmedel, också så här i lädret. För det finns väldigt mycket kemikalier i lädret när man tillverkar det. Och att de ångorna kanske är de som gör att de här människorna svimmar. Och att det också skulle kunna liksom, det är inte utrett om det är det. Men det finns en intervju i den här boken som jag läste med en arbetare som heter Sri Ra. Och hon berättar att sen hon började arbeta i fabriken, som alltså gör gympaskor, Har hon huvudvärk, problem med andningen och känner sig svag och yr. Hon säger så här: min vänstra arm känns inte lika stark som den gjorde innan jag började må dåligt av fabriksjobbet. Den känns liksom mjuk och det kan sprida sig till andra delar av kroppen. Ibland orkar jag nästan inte gå, säger hon.
Det låter vidrigt.
Visst låter det så jävla vidrigt. Mm. Ångesten att känna att man tror att man jobbar i giftångor och sen att man bara... alltså fruktansvärt ovanligt. Mm. Hur som helst, vad var jag?
Men det handlar att de gör kläder för stadium då, men att kampanjen handlar om att idrottsstjärnorna ska få högre löner, eller?
Precis, det är viktigt att kvinnliga idrottar får högre lön. Men grejen är också att det finns också då andra människor som syr de här kläderna, och de får så fruktansvärt lite betalt. Alltså så extremt lite betalt, till exempel i Kambodja. Nu faktiskt just i Kambodja så har det funnits ganska mycket så här fackliga aktiviteter som har kunnat få upp sina lön lite. Men de har liksom blivit väldigt nedslagna, alla de här demonstrationerna, och folk som är fackligt aktiva blir så här slumpmässigt häktade och misshandlade och sånt. Det som chockade mig faktiskt när jag läste det var att de får så lite betalt så att de själva har svårt att överleva på, alltså även om de jobbar kanske, alltså är lediga så här två gånger i månaden, så är ändå 40% av alla textilarbetare i Kambodja lider av blodbrist som en följd av undernäring. För att de har så himla lite, de har ändå så faktiskt dåligt med mat. För att de har ändå knappt råd att köpa mat för att de jobbar så mycket.
Ja.
Och det är för att det är liksom en buyer's market. För så fort man får upp lönen i ett land, till exempel man har fått upp det nu så mycket i Kina så att ingen har längre typ textilfabriker i Kina, som börjat flytta till så här Kambodja, Burma. Och nu är nästa land, gissa vilket, som man tror kommer komma. Etiopien.
Mm.
Sjukt va? För där kan man tydligen få folk att jobba för så här 2 öre för att sy H&M:s toppar 12 timmar om dagen. Jättefina toppar som sen Sara Larsson kan ha på sig en sån feministisk kampanj.
Mm.
Men ni vet att H&M ägs av Stefan Persson. Mm. Han är ju världens typ 40:e rikaste person.
Ja.
Och det, han var i tidningen idag för att han har faktiskt köpt en ny, han har köpt en villa på Östermalm som kostar 135 miljoner.
Grattis gubben.
Precis. Men det som också chockade mig var att de har sagt att de kan inte höja lönerna då för de här kvinnorna. Men om man köper en tröja på H&M för 300 spänn, det är ju jättesvårt att hitta en tröja för 300 spänn på H&M för att det är så fruktansvärt billigt där. Man måste typ köpa en sån dunkappa för att hitta något som kommer upp i 300 spänn. Allting annat kostar 129 på hela H&M.
Som när Pippi kom in och lägger guldpengen på disken. Om man går in och lägger 300 kronor på disken på H&M.
De bara, oj.
Får ju springa in på lagret och bara kasta saker på en.
Precis. Det är så billigt så att...
Är vi sponsrade av H&M? Det börjar låta så.
Nej, jag ska berätta det här. I alla fall, då är det liksom att... Om man köper något för 300 spänn på H&M, vilket är nästan omöjligt att göra, för om man köper hela affären, då går 6 kronor till den som gjorde plagget. Så att om man skulle höja priset till 306 kronor, då skulle man dubbla den här arbetarens lön. Och skulle det kosta 312 kronor, då skulle man trippla den här arbetarens lön.
Mm.
Det var bara så sjukt, därför att man vill inte höja de lönerna, men alltså, eller vill inte höja priserna. Stefan Persson vill kanske inte höja priserna, för att då kanske vi skulle handla på ett annat sätt istället. Mm. Och inte ge de pengarna till honom så att han ska kunna köpa... En annat projekt som han på med, det är att köpa så här, han får köpa upp hela södra England. Har ni hört om det?
Nej.
Mm.
Han har typ köpt så jävla mycket yta i södra England så att han är en enorm landowner där. Ni vet så här, mysiga delar av England där det ligger så här herrgårdar, så här mysiga pubbar, så gamla medeltidsbyar. Alla de ägs nu bara av honom. Han äger typ hela byar där. Och också för att berätta en annan sak om honom. Jag ska snart sluta prata om detta. Jag lovar. Men grejen är att han är typ hatad också av vissa bybor då i en sån här by där han bor i södra England. För att han vill bygga en ny så här ful och vräkig herrgård. Så han har ingen känsla för liksom, det ligger ju massa jättefina gamla herrgårdar där. Men då vill han liksom bygga en ny herrgård som är så här, kan du tänka dig H&M, en H&M herrgård? Som är riktigt så skängig herrgård. Och det är väl liksom jättevackra, genuina byggnader och hus. Ska det vara någon sån liksom herrgård? Gårdens motsvarighet, en sån trashy ful topp som går sönder. Han bara, den ska ligga här. Skit i det. Men det som händer, det var bara det enda jag ville säga när Adidas eller H&M gör en reklamfilm. inte med en vanlig supersmal modell utan politisk åsikt, utan istället med en supersmal jättesnygg modell med en feministisk åsikt, som till exempel Sara Larsson. Jo, det första som händer är då att män skriver brev till henne där det står att hon borde våldtas, och då sluter feminister upp bakom henne och vill skydda henne och H&M från det som är alla normala människors gemensamma fiende, nämligen troll på internet. Så du och jag, Moa, Ola och Stefan Persson och den här herrgårdsbygget håller på, vi är på samma sida liksom mot trollen. Det blir liksom trollen som är, har liksom blivit problem, alltså man har målat ut internettrollen. De får liksom bära allas hat i den här frågan. Allting blir liksom deras fel.
Alltså i vilken fråga? I frågan om...
I den här liksom reklam, i, den här, i det här sättet att iscensätta konflikten, så blir det så här... Människor som skriver mejl till de här feministerna blir det som blir problemet, samhällsproblemet i frågan. Mm. Så man gör liksom reklam som där Stefan Persson kom på samma sida som mig.
Mm. Man kan ju vara så paranoid, eller vissa tror ju också att det till och med kan vara så att trollandet också är liksom orkestrerat.
Jag tycker att det borde vara det, eller förlåt, alltså att de borde kunna få...
Annars är de ju osmart rent PR-mässigt.
Nej, men att jag tycker att de nästan förtjänar en slant därför att de sitter uppe på natten och skriver de här hatmejlen som genererar eller den här mediesökelsen kring någonting. Så de hjälper till att sälja det. Jag menar att Stefan Persson skulle kunna betala dem lite grann.
Ja, för det är ju det man köper när man köper den här handbollskvinnan liksom. Ja. Det man köper är ju hennes hatare. Det är det som gör att hon är värd. Hennes marknadsvärde består ganska mycket i att hon har så mycket hatare. Så att ifall du har med henne så blir det ett jävla liv liksom.
Ja, just det.
Så att det är ju ändå, alltså, det är ändå hennes kapital, hennes hatare.
Jo, absolut.
Alltså, som reklampelare.
Kanske de som borde liksom fundera lite på... Om de ska jobba gratis. Vi har ju pratat väldigt mycket om de här kvinnorna som jobbar i fabrikerna gratis. De har ändå fått sin share of attention.
De har fått attention och 6 kronor i timmen.
Men alla de här liksom... 0 kronor.
Unga, arga liksom männen. Ja, precis. De är verkligen då arbetare på bomullsplantaget i den moderna...
Tykonomin.
De genererar miljarder och åter miljarder, får inte en spänn.
Till det här riktigt skabbiga herrgårdsbygget. De finansierar den här gården.
Ja, de kommer aldrig få åka dit och hälsa på ens...
Jag tänkte bara ta upp en kort grej här jag såg på TV4s Kalla fakta, vars senaste program, eller om det var näst senaste, det hette Hotet från SD. Mm. Och det handlade om läskig sekterism och skrämseltaktik inom Sverigedemokraterna. Att partimedlemmar som larmar om missförhållanden inom de egna leden utsätts för trakasserier och utfrysning. Programmet handlade mest om riksdagsledamoten Hanna Wig, som nu precis hoppat av SD och blivit politisk vilde. Men hon vittnade om en kultur där kvinnor utsätts för sexuella trakasserier av partikamrater och inte får stöd utan uppmanas vara tysta, och att hon har utsatts för ett sexuellt övergrepp av en riksdagskollega, berättade hon om. Plus massa vittnesmål om att de som larmat om förskingring och ekonomiska oegentligheter har mobbats ut och uteslutits. Ja, det var himla massa grejer. Jag tänkte egentligen bara fokusera på en liten grej i Kalla fakta-programmet. Mm. Vi fick möta Madeleine Larsson, sverigedemokratisk politiker i Falköping, som blev trakasserad efter att ha golat på en SD-riksdagsledamot som begått ekonomisk brottslighet. Han hade överfört pengar från Västra Götalands partidistrikt till sitt eget bolag på något sätt. Han fick sedan 1 års fängelse för det här. Mm. I alla fall då blev partiet jättearga. Madeleine blev utfryst där i Falköping. Mm. Fick inte komma på SD Falköpings julfest. Sen så hände det här.
Ja, för en månad sedan ungefär så sprayade man ju på väggen här. Lämna fatta.
Vad är det du ska lämna?
Ja, som jag tolkar det så är det väl kommunpolitiken då.
Ja, de var vandaliserade hemma hos Goltuppen.
Wow. Och ska vi lämna fatta?
Sprayade hotfulla meddelanden på hennes vägg. Det går inte att bevisa att det var partikamraterna som gjorde detta. Men Madeleine misstänker det starkt, bland annat av den här anledningen.
En vecka innan det här hände så är en partikamrat som ringer upp min man. De pratar aldrig vid på telefon annars, har aldrig gjort. och förhör sig om huruvida vi har kameror på gårdsplanen här hemma och så vidare. Och sen kom ju sig då en vecka efteråt ganska lämpligt att det här blir då sprayat.
De är inte superslipade som gangsters, Sverigedemokraterna. Hej Madeleines man, som jag aldrig har pratat med. Jag bara tänkte, har ni kameror på gårdsplanen? Och så vidare. Nej, inget särskilt. Nej, okej. Okay. Kul att snacka. Hej, hej. De bara måste uppa sitt game som fags, ja. SD-arna. Det var ett reportage i DN i helgen om den här identitära nationalistiska rörelsen. De håller på mycket med så här kroppsbyggande och sånt där. Jag vet inte, men de
det är liksom så här, någon slags subkultur som håller på jättemycket med kroppsbygga och nationalism och har på sig så här, eller pratar om så gamla ord och har svärd och liksom hela den grejen också.
Mm. Just det, William Hane som blev utsluten från SD var med i det här reportaget också, så lyfter vikter mycket och så. Ja, men precis, men det är lite grann i den här sfären, men att de håller på att förbereda sig så här på att ha ett våldskapital, för de tänker att det kommer bli strid snart då mot mångkulturalisterna och så vidare. Ja, men kanske inte så här ett regelrätt krig, men de kanske ser framför sig någon slags lågintensiv väpnad konflikt, som ett maffiakrig eller Nordirlands situation, där olika grupperingar som kanske identitärerna och Sverigevännerna mot kanske islamister och autonoma vänstern eller polisen och så vidare. Att det kommer vara sånt gatukrig. Okay. Och nu måste ha våldskapital. Men de måste bli slugare gangstrar då. Sverigedemokraterna. Mm. Än vad de visar här i Falköping. Mm. De kan inte hålla på att göra den här grejen. Att de ringer det tilltänkta offret. För att göra research inför varje hit. De bara, hej, exakt. Vilken tid på söndagar brukar du vara på marknaden och handla frukt? Bara veta. Det skulle vara jättebra om vi bara fick veta den exakta tiden och platsen. Så bara, hej islamisternas ledare. Chauffören som ska komma och hämta dig imorgon undrar om det finns någon affär i närheten av där du bor som säljer pianotråd. Man måste hitta ett smidigare sätt, menar jag bara.
Ja.
Man kan köpa biljetter till min turné. Olasöderholm.se. Det har sålt slut i Uppsala nu också, men det har lagts till en extra föreställning där med, så att gå in och kolla olasöderholm.se. Jag har ett klubbgig ikväll också i Helsingborg på The Tivoli, ifall ni hör det här dagen det kommer ut. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Liv Strömqvist och Moa Lundqvist. Vi hörs om en vecka, hej hej.
Hej då.